För fjärde och sista gången så säger vi varmt välkomna till Tutski Balutski inför åttondels fotboll i Champions League. Nu återstår det bara fyra stycken matcher. Det handlar om två returer tisdag, två returer onsdag. Ni ser givetvis samtliga av dem på C-more. Jag öppnar upp studion 20.00 båda kvällarna. Men jag säger sista gången för att efter det här, ja då är det slutspel på riktigt va? Lottningen fredag. Då får alla sina kvartsfinallag, då finns det inga restriktioner, man kan få lag från samma land om man nu skulle ha varit i samma grupp. Dessutom så utkristalliserar sig trädet, så då ser man liksom den här kvartsfinalvinnaren möter den här kvartsfinalvinnaren, och då kan det alltså bli den här finalen. Nu börjar det liksom på riktigt.
Ja, och det jag tycker att det är ett roligt stadie, just det här med trädet tycker jag nästan är det som lockar mest. Då kan man börja spekulera i vem som kommer gå hela vägen och vilka som inte kommer klara det. Italienskt, jag tänkte på när du sa att man kan lottas mot lag från samma land.
Jag vet att det blir Milano Derby. Jag kan säga jag vet det.
Visst är det?
Ja, jag vet det. Ja. Jag har ju sagt Inter som dark horse hela tiden. Det vet du också. Mm. Men nu ska de ju såklart först ta sig förbi Porto. Så att ingenting är ju klart än. Men jag har en stark övertygelse om att dels så löser ju Inter avancemanget. Och dels så blir det Milano Derby. Och dels så finns då möjligheten för ironins moder att visa sig den 10 juni i Istanbul. När då Milan går och vinner Champions League med Zlatan oreggad.
Måste gå och lösa på något sätt i den finalen.
Nej, det går inte. Det går inte.
Ja, det är fan, det är modem. Ja, Där har du mamman.
Man tänkte att ja, det var ju ironiskt när han lämnade Inter för Barcelona för att vinna Champions League. Och så är det Inter som slår ut Barcelona i semifinalspelet säsongen efter. Mm. Och Inter som går och vinner. Och hur många gånger han har försökt vinna den där jävla Champions som man har hört honom prata om ett par gånger. Och så nu liksom, när alla trodde att det var kört, så baxar han upp Milan på Scudetto-tronen. Tar dem till Champions League igen. Och så är det de som går och vinner, men han då avregistreras. Ja. Eller lämnas utanför.
Undrar hur han ska skriva historien som att det där är hans Champions League-titel. För den historien kommer han ju att skriva.
Han kommer väl hävda att han har vunnit Champions League då?
Så, ja, givet. Alltså, i och med att han tillhör Milans trupp.
Fast det gör han ju inte.
Nej, det gör han ju inte. Inte just den
han
turneringen.
Han tillhör ju inte den truppen.
Nej, men han är med på träningarna inför.
Han har sparrat. Ja. Han har varit med och sparrat. Ja. Nej, som ni hör, vi går ju väldigt många händelser i förväg här. Men Milan är ju vidare till kvartsfinal. De gick ju vidare tillsammans då med Bayern München och med Benfica samt Chelsea förra veckan. Det här har ni ju hört oss prata om i Toto Balutto. Tutski Balutski är ju en införpodd. Låt oss därför fokusera på de fyra åttondelsreturer som nu ska spelas. Ni hör också att jag och Thomas inte har något sällskap här idag. Känns fräscht, känns härligt.
Ja, men det är lite olika va? Ibland så kommer Vicky, ibland kommer Svaneprutten och ja, man vet aldrig. Pinitor och skulle kunna dyka upp i något läge också.
Ja, vi ska köra ett avsnitt inför kvartsfinalerna. Fan vet om vi inte ska ringa vår gode vän Bengan Sonnert då.
Det hade varit kul.
Det är alltid kul alltså, att
vi har just när vi har trädet och spekulera lite kring hur det skulle kunna gå och vad han tror på. Det,
han kanske sitter där och har spelat PSG ändå, även fast de är utslagna.
Ja, så skulle det kunna vara.
Alltså, Zlatans obsession med att vinna Champions League är ju att likställa med Bengt Sonners obsession att PSG är Europas bästa lag.
Jag har haft lite obsession på PSG och jag har liksom stått på några gånger, men det är ingenting jämfört med Bengt Sonner.
Ja, fortfarande svårt att släppa åttondels
20 000 pund investerade
i fjol. Ja, något sånt.
Refilling för returen mot Bayern München.
Ja, men vi känner lite lätt då på Bengan Sonnert till kvartsfinalavsnittet. Här och nu i alla fall, Porto mot Inter och Manchester City mot Leipzig är tisdagen. Två på förhand jämna matcher. I alla fall sett till resultatet i England. Det står ju 1-1 efter första mötet mellan City och Leipzig. Där båda lagen hade varsin halvlek, verkligen. Och så har ju Porto då hemmaplansfördelen mot Inter. Där leder italienarna förvisso med 1-0. Men som du nämnde, Nerazzurri kommer från förlust mot Spezia. Och det gnisslas lite i det blåsvarta lägret där. Ska vi kanske börja i Inter-ringhörnan?
Ja, men det var egentligen två grejer som blåste upp direkt efter matchen. Det ena var vem ska egentligen slå straffarna? För att Lautaro Martinez missade. Trots då att Lukaku var på planen. Jag tror att han slog in sin 17:e raka eller någonting.
21:a tror jag.
Oj, 21 till och med. Kanske var 17 raka inte låter också mycket. Så att jag tar tillbaka det och pudlar redan innan jag har avslutat meningen. Men det var det ena. Sen satte ju Lukaku en straff. Inte kom upp till 1-1. Men Dumfries som ordnade straffen. Han ordnade också en straff åt Spezia. Så det var lite surr. Men såklart den stora snackisen i Milano. I det blåsvarta Milano är ju om Simone Inzaghi ska sitta kvar. Eller inte. Han sitter såklart kvar den här veckan. Men att det är lite av en ödesvecka. Jag säger inte att han ska få sparken vid en förlust mot Porto eller ett uttåg då. Utan snarare att man väljer någonting annat i sommar.
Mm.
Vet om att Antonio Conte finns. Är det för nära? Han har varit där nyligen, vunnit Scudetton. Jag vet inte vad Antonio Conte lockas av. Det är ju ryktats om Juventus. Men jag vet inte, Max Allegri känns väl som den enda trygga punkten i just Juventus just nu. Och på tal om att skriva sin egen historia så skriver han ju säsongshistorien just nu med 51 poäng, klar tvåa i ligan och sådär. Nej, jag tycker fortfarande Inter har bra prestationer. Kolla på Liverpool som vinner med 7-0, torskar borta mot Bompan 1-0. Alltså, jag tycker att Liverpool är, eller jag tycker att Inter är lite åt det schizofrena hållet också. Att man kan stå för liksom, de större prestationerna och vinna stora matcher samtidigt som man kan då förlora lite mindre matcher. Någonting talar för att man faktiskt dyker upp i den här matchen och gör det bra.
Jag tycker väldigt mycket talar för Inter. Dels att man har ett bättre lag på pappret. Det tycker jag verkligen än vad Porto har. Man har resultatet att gå på. Och just detta Inter tycker jag inte ska liksom underskattas när det kommer till att faktiskt spela på ett resultat. Jag tänker också att Inter med Napoli återigen då 18 poäng framför sig i tabellen. Och förvisso ett par jobbiga resultat här i ligaspelet vad gäller kampen om Champions League-spel nästa säsong. Och att det finns ett stresspåslag där. Det
verkar ju gälla alla lag där dock.
Absolut, och det var det jag skulle komma i. Jag tror att det ändå liksom bor en viss trygghet i Inter att vi kommer lösa en topp 4-placering här. Alldeles oavsett hur långt vi går i Champions och att vi ska spela Coppa Italia dubbel semimatcher mot Juventus här under våren också. Så att jag ser att liksom Inter när det kommer till Champions League, och det tycker jag att de har gjort väldigt bra den här säsongen, bortsett liksom ett par insatser mot Bayern München där man helt enkelt bara är numret för små, ja. Så har man ju verkligen stått för kanske sina bästa insatser mot Barcelona den här säsongen.
Jo, men när det har hjälpt, och det har varit stora matcher vad det var inne på, så ja. De man har förlorat, det är inte bara Spezia, man förlorade nyligen också mot Bologna. Man har problem vad det verkar med rotationen att spela ofta. Ja. Så att man gör en bra match, till exempel Porto, torskar mot Bologna. Sen gör man en helt okej match mot Lecce. Det känns som att så, men nu ångar vi på här. Torskar mot Spezia. Och om det är då varannan matchlogiken här, så ska man väl göra en bra match mot Porto då.
Man får klara sig utan Milan Skriniar. Vad det verkar, det är väl lite doubt på honom att han eventuellt ska komma tillbaka. Han fick utgå i slutet av matchen mot just Porto på San Siro. Och det är ingen liten liksom, det är ingen liten plusbricka att få med sig Milan Skriniar i det här läget då. Nej. När man har ett oavgjort resultat att gå på. I övrigt så blir det ju väldigt intressant att se vilka två anfallare han startar med. Alltså Lautaro Martinez tar väl ut sig själv, men just frågan Dzeko eller Lukaku är ju högintressant.
Ja, det tycker jag också. Jag vill landa i att jag uppskattar Lola-duon för att det finns en höjd i den duon som ja, men jag, även om jag gillar Dzeko också, så når inte Dzeko och Lautaro Martinez upp till samma höjd. De kan i alla fall inte nå det. Men det är en stor snackis i övrigt då, i Milan Skriniar. Så jag vet inte hur läget är i Porto-led.
Nej, man saknar ju Otavio då. Just efter det. Hans idiotiska röda kort i Milano, så att han är avstängd. I övrigt så är det lite småskavanker. Evan Nilsson lär saknas. I övrigt ganska så ordinarie lag.
Ja.
Men det är ju ett helt annat Porto än till exempelvis Benfica. Alltså det är ett mycket mer anonymt lag. Det är ju Mehdi Taremi längst fram som ska göra det. Det finns Diogo Costa i målet som är en riktigt bra målvakt. Pepe, försvarschef. I övrigt så finns ju liksom inte de här Rafa Silva eller Joao Mario eller Gonzalo Ramos. Alltså, så här, de spelartyperna som Benfica besitter, som en hel liksom fotbollskontinent har ögonen på, upplever jag inte alls liksom finns i den här säsongens Porto.
Nej, jag håller med. Och jag tyckte också att första matchen, även om det var på bortaplan och de försökte hålla nere resultatet, och 1-0, visst, det är inget drömresultat, men det är fortfarande görbart. Man kommer tillbaka till Portugal och kan vinna matchen, ta det till en förlängning kanske.
Ja,
så det är okej resultat för dem.
Och med deras anonymitet nämnd så ska det ju sägas att de stundtals var ju riktigt bra mot Inter.
Ja,
jag tycker att de inleder andra halvlek som det, liksom det bättre laget på banan, och det hade inte varit orättvist ifall de hade gjort 1-0 innan utvisningen. Onana får ju liksom han får ju bjuda på ett par riktigt svettiga räddningar. Så att de är inte oävna, men de känns inte alls lika spetsiga som till exempelvis Benfica.
Nej, det är ju det. Men det är klart att Inter är jättestora favoriter inför det här mötet att ta sig vidare.
Landade du i vad du tror då, att Inzaghi landar i längst fram? Eller resonerade du bara?
Ah, okay. Nej, jag tror att det blir Lula.
Okay. Där bakom då?
I och med att man spelar i fredags också så tror inte jag han lägger in det i beräkningen. Att någon måste vila. Det skulle ju kunna vara så att han roterade Dzeko till exempel i den där matchen. Men min känsla är att Lukaku spelar.
Där bakom då så har ju Brozovic skador gjort plats för både Mkhitaryan och Calhanoglu.
Yeah.
Med kroaten tillbaka så ryms bara en av dem. Det var Mkhitaryan från start mot Spezia. Läser du in i det att Hakan sitter kvist även mot Porto, eller ser du ett skifte där? För att Barella och Brozovic, de är väl givna?
Ja, kanske borde vara givna. Samtidigt så har ju Calhanoglu pratat otroligt mycket om vilken höjd han har och vilken spelare han är.
Jämför sig själv med KDB.
Exakt.
Ironiskt också att han gör det nu när KDB är som sämst.
Ja, det är också ironin. Men det är väl det. Det är väl där det roteras. Eller roteras, men det görs ett skifte. Barella ska ju spela, Brozovic ska ju spela. Så är det bara.
Och sen så får vi väl se då ifall Skriniar kommer till spel. Ja. För att även fast han har gått utan fotboll sen första matchen så är ju Skriniar en sån här liksom spelare du stoppar in ändå. Exakt. Är du fit så liksom går du rakt in.
Exakt.
Jag tror inte att Simone Inzaghi liksom föredrar Darmian eller Di Marco som någon tredje mittback där. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Klar favorit på Inter då, utgår vi väl från. Det har vi väl känt hela tiden. Och som sagt, jag har en vag magkänsla att Inter, givet den truppen de har, givet det tabelläget som är gentemot Napoli, att det går att åstadkomma någonting riktigt upprörande här.
Ja, säkerligen. Sen är det ju störande att den här lottningen sker på fredag och inte närmare. Att matchen är avslutade. Helst hade man ju haft den på onsdagskvällen. När vissla gott så att säga, förstår jag att man inte kan göra. Men varför kan man inte lotta redan på torsdag då? Jag vet att det är Europa League och Conference League och allting ska lottas tillsammans. Jag bara tyckte det var trevligt. Men vi väntar in fredag så blir det stor show i alla fall då. Då vet vi hur det har gått för de andra lagen i de andra cuperna i Europa. Toto Pronto är väldigt glada över att vara sponsrad av MQ. Och ni vet att MQ alltid jobbar för att vi ska bygga en långsiktig och smart garderob. Det gör ni va? Så därför tycker jag att ni ska spetsa öronen lite extra nu när det snart är vår och MQ precis rullat ut Blecks nya vårkollektion. Det handlar nämligen om sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet som håller dig välklädd hela vägen från vårens första uteserveringar till dess att kräftskivorna klingat av och semestern är över på andra sidan sommaren. Långsiktigt smart. Det finns en mix and match att tänka på i kapselgarderoben där du väljer ut ett gäng plagg som alla passar tillsammans, vilket ger ett nästintill oändligt antal kombinationer och variationer. Man investerar alltså i en tidlös klassisk linnekostym, och därpå finns det minst ett nyckelplagg att kunna luta sig emot och som går att matcha både med skjortor, t-shirts och tröjor. Långsiktigt och smart, ni hör. Kika in på mq.se eller besök någon av deras butiker och se efter själva. Vi säger stort tack till MQ som är med i Toto Balotto.
Vi tar den andra matchen från tisdagskvällen. Då handlar det alltså om Manchester City och Emil Forsbergs Leipzig. Eller ska vi säga Emil Forsberg? Jag vet inte om du såg det. Forsberg. svårt med uttalet där. Ja, men de hade ju bakat in ett U då efter O-et, som i engelskans four, eftersom man nu har gjort mål i fyra raka ligamatcher. Glödhet, den svenska offensiva mittpunkten för Jan Anderssons landslag här, känns väldigt trevligt och passande inför EM-kvalets start nästa vecka.
Ja, han uttalar sig väldigt positivt om sin egen form efter matchen i helgen som han vann, och han gjorde mål på straff. Det är ju en Emil Forsberg som nu, lagom till att våren kommer, har, ja, men de har ju bytt tränare i Leipzig, och det tror jag inte var negativt för Emil Forsberg, utan snarare tvärtom, så känns det ju som att han med den nya tränaren har hittat dels mer, fler spelminuter, men också fått en tydligare, mycket bättre roll som passar honom i laget, eller att laget spelar på ett sätt som passar honom mer, för att det är ju poäng i var och varannan match nu, numera.
Ja, och tränare Marco Rosa har ju inte direkt gjort någon hemlighet av hur viktig han tycker, nej, Emil Forsberg är i gruppen, i liksom hans rutin och erfarenhet vad gäller att kunna förmedla vad han vill nå spelargruppen med, att han blir en jävligt viktig länk mellan många unga spelare och tränarstaben. Mm. Så att även fast han kanske inte liksom startar varje match och spelar till 93, så har det varit en tydlig tendens här senaste månaderna att Emil Forsberg är en nyckel.
Nej, men så här, Marco Rose spelar nog Emil Forsberg så mycket han kan spela Emil Forsberg för att få ut maximalt från honom, eller? Mm.
Ja, men det tror jag verkligen. Mm. Det var ju många som, inklusive mig själv, trodde att det här åttondelsfinalmötet var avgjort redan i den första halvleken i Tyskland. City bombade på utan Kevin De Bruyne som var sjuk då. Jag vet inte hur mycket skillnad han hade gjort sett till vilken dagsform belgaren håller för dagen. Men Leipzig går ju ut till den andra halvleken och verkligen vänder på koncepten. Visst, nu hade ju City såklart kunnat gjort 2-0 ändå. Men efter Leipzig 1-1 så kan ju de lika gärna trycka in ett vinstmål här och ha ett helt annat resultat att gå på.
Ja, men du kan ju tänka det första målet Leipzig i Manchester. Mm. Att det, och Pep Guardiolas historia i Champions League. Att det kan stressen bli darrigt. Stressen som infinner sig.
Nej, men det är väl klart att det är jättefavorit på att City såklart löser det här. Det är inte många som åker och slår Manchester City på Etihad när City verkligen inte får förlora. Så jag kan tänka mig att vi kommer få se ett tungt City här som liksom i första mötet går ut och tar tag i bollen, såklart, parkerar på offensiv planhalva och liksom går för att göra det där första målet. För att göra City första målet, då tror jag att det är närmare 4-0 City än att Leipzig ska kunna vända på den steken.
Ja, men det tror jag också, i och med att det är en avgörande, det är en final. Då måste man ju göra allt för att, ja, men då måste man ju gå för det. Det är inte så att man vill hålla nere siffrorna, utan det är ett Leipzig som liksom kommer trycka på framåt.
Vilket således det gör det jävligt intressant, för att Leipzig visade ju med all önskvärd tydlighet att de kanske inte ska stå så jävla lågt mot, nej, Manchester City. Det är inte liksom den rätta medicinen mot dem, utan med deras andra halvlek i åtanke, visst, så kanske deras bästa chans att vinna den här matchen, att göra första målet i alla fall, är att möta City ganska högt. Mm. Så att det blir jävligt intressant att se så hur den här matchen liksom sätter sig.
Gå för mirakelmatchen, det är väl det de ska göra.
Ja, eller i alla fall första målet. Mm. För då tror jag, som du är inne på, man inte ska underskatta det liksom tidiga stresspåslaget som Pep och gänget som har jagat den där Champions League-bucklan ganska många år kommer känna. Och är det någonting som liksom det här Manchester City inte blir bättre av, så är det ju liksom pressen och stressen. Jag tycker att de har stått för ganska många dåliga forceringar den här säsongen när de har hamnat i underlägen och i jobbiga resultat. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg ligamatchen mot Spurs här för någon månad sedan, när de ligger under. Och det är en, nej, men det är en smärtsamt usel forcering. Mm. Det blir liksom för panikartat. Kevin De Bruyne börjar piska inlägg från för långt bort. Rodri lossar stora släggan från 40 meter. Och Jack Grealish ska liksom göra 6 gubbar istället för att göra 2 spelare och sen gå på ett kombinationsspel. Så det, nej, jag vet inte. Det där spöket, det ska nog inte underskattas.
Nej, det ska du definitivt inte göra. Så det är ju någonting med att Leipzig har bra form, vann klart i helgen, det finns ett självförtroende och inget att förlora. Nej. Och har man inget att förlora mot kanske då ett lite skitnödigt Manchester City som har allt att förlora. Mm. Går nog att utnyttja.
Högintressant match i matchen också såklart mellan Guardiola och Haaland även detta möte. Båda värmde upp som målskyttar i respektive uppladdning. Haaland mot Crystal Palace och Guardiola mot Mönchengladbach. Det blir en fin andra rond att följa.
Ja, vi får se. Det är kanske det som är avgörande i slutändan. Vem som vinner matchen i matchen mellan Guardiola och stora bjässarna ute på planen. Vad har vi för form på Haaland egentligen? Gjorde ju straffmål i helgen, va?
Ja, precis. Mm.
Inte så mycket mer än det nu på slutet. De har ju så otroligt höga förväntningar att det ska liksom smälla sin hattrick i var och varannan match också.
Jo, så är det ju. Han är ju liksom någonstans slav under sitt eget målsnitt. Jo. Och bedöms bara på målen han gör. Jag tycker dock att det vi lyfte förra veckan i Toto efter Newcastle-matchen är en spännande krydda i alla fall. Mm. När han då som en jävla blodhund vaktar sina spelare. När, om det var Dan Byrne eller vem det var i Newcastle som var på och sparkade på, om det var Bernardo Silva eller Jack Grealish eller vem det nu var. Så liksom tog Haaland ett maxlöp på 50.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Meter som någon jävla dörrvakt och liksom tryckte undan honom och visade att så här, ska du tjafsa med någon så ta mig liksom. Ja. Och jag vet inte, jag kanske läste in för mycket i det, men jag tror ändå
jag gillar ju den typen av signaler också. Men det behöver inte vara att man går in och försvarar en spelare, men alltså de små signalerna.
Ja. Men i det så läser vi då in att liksom Haaland är jävligt påkopplad att inte lämna någonting åt slumpen. Det ska liksom det ska inte bara göras mål. Det är inte därför han är den han är, utan han är bra på väldigt många andra sätt i matcherna. Så att det finns ett fokus där från inte bara Manchester City utan såklart givetvis också Erling Haaland. Mm. Vi vänder blad i kalendern då. Tar oss till onsdagen. Kort fråga. Lever matchen mellan Real och Liverpool?
Nej, det tycker jag inte. Dels är Real Madrid för bra, generellt sett för bra fotbollslag för att tappa en sån ledning. Dels spelar man på hemmaplan och orkar inte ens dra upp liksom Champions League-kvällar på Santiago Bernabeu en gång
till. Bengtsson försöker förtränga det.
Ja. Real Madrid är också bra i slutskedade matcher som han har visat. Alltså det finns alltid en växel till, så alldeles oavsett om Liverpool gör något halvmirakliskt här och går upp i en 3-0-ledning så är den här matchen fortfarande inte klar när det är en kvart kvar. Utan, det finns så många olika scenarier som ändå slutar med att Real Madrid går vidare här. Och det är klart man har sett den här Barca-PSG-dubbelmötet och man förstår att allting är möjligt, men allting är egentligen inte möjligt inom fotbollen och Liverpool är inte tillräckligt bra. Definitivt har de inte en 7-0 i sig. Alltså då äter jag upp min mössa alltså om de vinner.
7 behöver de inte göra.
Nej, de behöver göra 3 för att ta det till förlängning.
Mm, precis.
Och det kan man väl göra. Alltså det är väl det då. Men man gör ju inte 4 ordinarie tid. Alltså 4 fler än Real Madrid. Det är helt svårt att se. Och sen så kan det ju vara så att man är energitankade mot bompan rent mentalt. Jag vet inte. Men att åka och förlora efter den 7-0 mot Bournemouth, det beskriver det som det schizofrena mentala läget som råder i hela Liverpool som klubb och i spelarna också.
Alltså det som talar emot Liverpool, det är ju att man verkligen inte i jakten på Champions League-spel nästa säsong har råd att tappa poäng mot Bournemouth. Så det är ju verkligen bara på minuskontot att man då åker och förlorar mot Bournemouth i omgången efter. Jo. Det som talar för Liverpool i den här matchen, det är väl att det liksom i den där Bournemouth-insatsen går att argumentera för att Liverpool kanske faktiskt tankar och har liksom sina hjärnor på Bernabeu och liksom har intalat sig själva att fan, kan vi slå Manchester United med 7-0, så ska vi nog fan ge det här ett försök.
Det är liksom lunchmatch lördag och det är 4 dagar dit. Alltså jag hade gärna sett 4-0 mot Bournemouth för att säga, okej, okay, då är de inne i ett flow här. Du har gjort 11 mål på 2 matcher. Ja. Uppenbarligen så är siktet inställt på Real Madrid. Se upp, här kommer vi.
Eller i alla fall så här, 2-0 första kvarten.
Ska du sända signaler så är det de signaler du måste sända.
Ancelotti darrar ju inte när han ser...
Nej.
När han går igenom video med grabben och gänget.
Nej, det är okay, några gubbar.
Bournemouth.
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 Ja, nej, han darrar faktiskt inte, utan det är ett storkukslung som såklart råder i Real Madrid på hemmaplan med det försprånget som man har. Det ska inte hända någonting.
Å andra sidan så tycker jag ändå att man ska liksom hålla isär begreppen här, för att alltså så här, du nämner att de ska göra 4 ordinarie tid och vända på det här helt och hållet. 3 mål tar det till förlängning, men det som verkligen inte är en omöjlig uppgift är ju att i alla fall göra det här spännande. För det räcker ju faktiskt med att Liverpool tar ledningen i matchen. Gör första målet. Så kommer det ju ändå ske något typ av liksom...
stresspåslag? Eller?
Inte stresspåslag, men kanske i alla fall... Ett ledningsmål för Liverpool kommer ju så tvivel.
Mm.
Det är ju bara liksom fotbollens natur.
Mm.
Så det är ju verkligen en överkomlig uppgift. Och jag kan tänka mig att liksom Jürgen Klopp och hans kollegor i deras stab, de har väl brutit ner det här i någon slags så här 5-stegsraket. Vi ska ta 1 steg i taget. Till att börja med så ska vi inte, liksom, vi ska inte bjuda på någonting. Inte ett misstag, inte ett jävla slarv. Trent Alexander-Arnold ska inte stå och slagga vid någon omställning. Van Dijk ska inte liksom visa 4% likgiltighet inför en löpduell. Och Fabinho ska inte ta liksom ett idiotiskt kort det första han gör. Utan det ska vara så jävla noggrant från vissla. Det är steg 1. Steg 2, vi behöver göra första målet. Det säger sig självt. Liksom. Och så tar man det liksom pö om pö därifrån. Problemet
så jävla
är,
långt till det här.
Det är väl klart att det är det. Men
uppförsbacken är monumentalt jävla brant.
Jag tror ändå med liksom det klart ljusnade skadeläget som finns hos Liverpool, att det finns alternativ framåt, att både liksom Diogo Jota och Firmino är redo att avlasta Gakpo och Darwin Núñez och Salah, vilket gör att de kan bara liksom, de kan tuta på så länge de bara pallar, för det finns pigga ben att slänga in med en halvtimme kvar eller 25 kvar. Mittfältet har sett bättre ut, i alla fall tydligt bättre om vi bortser Bournemouth-matchen här. Inte minst mot Manchester United. Och så med Konaté bredvid Van Dijk i mittförsvaret framför en Alisson som faktiskt har varit jävligt bra i liksom ett svagt Liverpool. Jag vill komma till att jag tror att Liverpool kommer gå ut på den där gräsmattan och tänka vi kan göra match av det.
Ja, jag tror att de kommer komma ut på den där gräsmattan och höra liksom Klopps ord att det går. Just det du säger nu. Vi kan faktiskt vända på det här, men de kommer inte tro på det själva. Så det kommer ändå komma någon felpass och så blir det mål för Real Madrid och så känns det kört. 1-1 första halvlek. Båda lagen gör mål första halvlek. Det kan ändå se hända. Men jag tror inte de kommer komma nära.
För Real Madrids del så var det en perfekt uppladdning om man då bortser från att man hamnade i tidigt underläge mot Espanyol. Men den steken var ju vänd på redan innan paus och sen så kunde man defilera med ett 3-1 mål i slutet av matchen. Karim Benzema spelade ingenting och det är ju liksom i hans läge inte så jävla oroande.
Nej,
tycker jag.
Tycker inte jag heller.
Även fast han liksom står uppskriven som skadad.
Jag känner också. Han behöver inte spela den här matchen, han kan vila.
Okej. Du är så confident.
Ja, verkligen.
Du är så confident.
Det är inte samma spelare med en man mindre heller, utan det kommer in en helt okej gubbe där om Benzema inte spelar också.
Ja. Det som blir jävligt intressant på samma sätt och vis som läget är i Inter är ju vilka spelare som Ancelotti ställer ut här nu. Om vi utgår ifrån att han vill ha liksom bästa laget på banan för att bevaka och kontrollera och inte ens liksom ge Liverpool lillfingret här. Jag tror inte han har samma lugna inställning som du har, att vi kan rotera.
Alltså det är läge att ge Eden
90 här.
Det tror inte jag heller. Men
höga odds på Hazard i startelvan.
Ja, men att man ska försöka kontrollera den här matchen. Jag menar, var kommer Carlo Ancelotti ifrån? Han kom ifrån ett Milan som ledde 1-0 och sen så spelade man av matchen. Nu inte Real Madrid den typen av fotbollslag kanske på samma sätt. Men jag tror nog att man kommer försöka få till en ganska kontrollerad matchbild i alla fall. Och jag menar, kan man dessutom överlåta lite boll då till Liverpool, då kan man kontra på hemmaplan och då kan man skada dem ganska hårt. Så att jag tror att Carlo Ancelotti känner sig ganska lugn. Han behöver inte ha boll. Han vet att han kan stå lågt. De kan lida en smula också. Real Madrid där i första halvleken när Liverpool liksom går för det första 15, 20, 25 kanske till och med. Och så har man Vinicius Junior och gubbarna på rulle.
Mm. Man har ju lite skadebekymmer på just vänsterbackspositionen. Ferland Mondy är skadad. Det är även David Alaba. Men sett till hur Österrikan hade problem med Mohamed Salah under första 20-25 minuterna på Anfield, så är det kanske bara till det bättre att man då tar en lite mer defensiv approach med att skicka ut Nacho där och ha liksom Rydiger innanför honom som en extra livlina.
Ja, nu såg inte jag ena matchen mot Espanyol i helgen, men var det Camavinga som klev ner och spelade vänsterback?
Vikarierar en hel del där.
Ja, undrar vad man tycker om det.
Det var nog inte det han såg framför sig.
Men å andra man ställer ju för laget.
Heter man Eduardo Camavinga så tror jag man hellre spelar vänsterback i Real Madrid än alls. Sitter på bänken som centralfältare. Ja. Så att...
Nej, men det är klart att man ska kunna spela på en okonventionell plats för en själv i ett Real Madrid. Liksom.
Det var ju lite upp som en sol ner som en pannkaka för just Mohamed Salah efter den där 2+2 mot Manchester United. Han distanserade väl sig som Liverpools främste målskytt i Premier League-spel. Från Robbie Fowler, tror jag att det var. Jag garderar mig lite där. Det var i alla fall några historiska mål han gjorde i den där 7-0. Ja. Och så, liksom, som av en händelse...
Men det får väl bli deras titel
ju,
i år.
Jag säger bara, så väcktes ju snacket om Mohamed Salah som den stora egyptiska faraon till liv igen. Mm. Att liksom så här, har han ens varit borta? Man började dra upp Salahs siffror och jämföra med Rashfords siffror. Som har liksom prisats som världens bästa under... de senaste 3-4 månaderna. Och sen så kommer den här Bournemouth-insatsen. Han drar en straff 6 meter utanför och tillhör en av de sämre på banan.
Men tillåt mig stanna 2 sekunder då vid den matchen mot Manchester United och efter spelet som var med Erik Niva som beskrev att den här matchen kommer att leva vidare i historien på ett sätt som kanske en Carabao Cup-titel inte gör. Och man kommer sjunga om det här liksom, och nedärva det till sina barn och barnbarn i 100 år framåt. Alltså, på ett sätt så håller jag ju med och jag tror att jag satt med och sjöng i hyllningskören direkt efter här i Toto Balotto. Men på ett sätt kan ju den 7-0-segen betyda precis noll för Liverpool den här säsongen. Åker man ut här, vilket man förmodligen kommer göra i Champions League, skulle man dessutom bränna Champions League i ligaspelet, låt mig spekulera i att man gör det, då har ju faktiskt den segen betytt precis noll. Skulle Manchester United däremot då klara en
sportsligt den här säsongen, ja.
Ja.
Så länge är jag ju med dig.
Ja, men det är så här. Den betyder precis noll sportsligt den här säsongen. Då kan jag tycka att det är lite småklubbs och provinciellt tänk att hålla på och liksom komma ihåg en match som var helt betydelselös. Det är en sak om den här matchen sluta med, för jag menar, det finns möten mellan Manchester United och Liverpool där man har vunnit som faktiskt har betytt saker rent sportsligt också för säsongen. Jag menar, de kan man ju minnas, men det blir ju lite Empoli över det hela om man ska sjunga över en 7-0-seger i 100 år framåt. Jag tycker att man, om det här nu inte leder till att man kommer topp 4 i ligan och det blir en usel jävla säsong, om man ryker redan i åttondelsfinalen i Champions League och det blir noll titlar, vad fan ska vi, vad är de sjunger om då?
En betydelselös seger. Att man besegrar sin största rival med de största
helt
siffrorna
någonsin. Exakt. Men det betyder inget. Det finns inget stoff i det. Det är liksom, det är ett luftslott i ett resultat.
Så
årets största luftslott, 7-0 Liverpool mot Manchester United. Det är favorit på det idag.
Motvikt här från Thomas Wilbacher till alla Liverpool-supporter som klickade igång det här avsnittet i tron om att så här, kanske kan vi bygga något slags hopp inför returen här mot Real Madrid. Nej. Istället så fick de de fick en jävla örfil att sjung inte ens om den där 7-0.
Nej, men jag pratade ju med Robin från Toto Live i helgen också. Han ville ju också få det till att det var så jävla gött att vinna den matchen och så stort och man ska sjunga om det och allting. Sätt det ner lite och liksom ta den här säsongen i mål. Se till att ni kommer på fjärde plats. Så kanske den där matchen, kan man gå tillbaka till den där matchen. Man kanske tar Spurs med en eller två poäng. Ja, men då kan man gå tillbaka till den matchen och så var den superviktig. Och största rivalen kanske också går till Champions League, men då går man båda två. Då kan inte de göra narr av Liverpools säsong och så vidare och så vidare. Jag tycker att det gick lite för snabbt för Liverpool-folket att börja sjunga folkvisor om 7-0 mot United.
Ja, vi får väl se ifall Liverpool lyckas stå för en av den moderna fotbollshistoriens största vändningar här vid ett eventuellt avancemang mot Real Madrid. Från en på förhand avgjord match till en annan. Vi avslutar detta Tutski Balutski i Neapel på Stadio Diego Armando Maradona, där Napoli har 2-0 mot Eintracht Frankfurt, som vare sig kommer med supportrar eller med Kolo Muani, som är avstängd efter hans röda kort i det första mötet. För det är väl mer eller mindre fastslaget här nu från Neapel som stad att inga tyskar är välkomna.
Ja, jag vet inte om det går att ändra, går att överklaga, om UEFA kan kliva in och göra någonting.
Jag läste tidigt i morse, måndag morgon alltså, att liksom tyskarna har sagt att det är läge att ändra på det här nu, omgående, att det liksom fortfarande finns någon liten möjlighet.
Hela Putin-retoriken här, sätt er ner Frankfurts borgmästare med omnejd, det kommer inte ändras på. Så jag tycker att det är fel. Mm. Jag tycker såklart att Frankfurt på alla fotbollssupporter måste kunna stötta sitt lag även på bortaplan. Och det är ju uselt att en stad inte kan garantera säkerheten. Sen så får man ju skylla sig lite själv. Det var ju fri jakt på Napoli julgranar i Frankfurt och alltså vanliga supportrar som kommer dit, och det var ett jävla beteende från tyskarnas håll. Så att jag förstår ju upprördheten i Napoli-led och att man inte kommer välkomna tyskarna med silkesvantar direkt. Men alltså, från att gå det till att liksom stänga en bortamatch helt för en supporterskara, de har gått för långt. Så att, jag står ändå i tysk båten här.
Mm. Ingen Randal Kolo Muani alltså, eftersom han är avstängd. Det är lite doubt på Ansgar Knauf och Jibril Sow. Så att det är verkligen inte dunderförutsättningar här för Eintracht Frankfurt. Man saknar också dansk Jesper Lindström, som jag tycker är lite småmysig. Han har inte fått så där jättemycket speltid i liksom Danmark. Och mycket airtime här i Sverige ur ett danskt landslagsperspektiv. Men han är faktiskt inte speciellt jävla dum, alltså Jesper Lindström. Vad gäller Napoli så klev ju Kim Min-jae ut med kvarten kvar ish här i uppvärmningen mot Atalanta. Och det är väl liksom det är väl ett pris som Spalletti får betala när han ska hålla på att spela bästa laget, trots att man leder ligan med 15, 16, ibland 18 poäng.
Så är det. Och nu kan man ju inte anklaga Spalletti för att ha gjort fel, med tanke på hur det har gått både i Serie A och i Champions League. Man är mer eller mindre, man står med ett ben och hela andra benet, kanske en lilltå, som inte är i den där kvartsfinalen i Champions League. Så att redan har man gjort en historisk säsong. Och man nu ut i kvartsfinalen, vinner ligan, ja, det är fem plus ur ett Napoli-perspektiv alldeles oavsett. Men det är klart att liksom en del casualties kommer med så tight och hårt matchande av sin startelva. Sen kan ju jag gilla det, han går ju för det. Det är all in här. Nu alltså, börjar rotera för mycket. Då riskerar vi att tappa det återigen som vi har gjort så många gånger i den här jävla staden. Nu går vi för det. Mm. Så får det bära eller brista. Och så blir Kim Minjä eller vem det nu är. Det är bara hoppas på att det inte blir Osimhen eller kvartsgel.
Nej, men det var det jag skulle säga. Det är väl egentligen bara kvartsgel och Osimhen som man liksom ännu mindre vill ha out här än Kim Minjä.
Ja.
Nu tror jag att den här matchen är...
Helt sjukt liksom, att han är som nyckelspelare.
Ja, jag vet.
När du säger.
Och jag tror inte att det spelar någon som helst roll ifall det är Kim Minjä eller Juan Jesus som spelar mittback när Napoli leder med 2-0 inför returen hemma mot Eintracht Frankfurt utan alla de här spelarna. Alltså det kan såklart bara gå... liksom åt ett håll ändå. Sen väntar ett landslagsuppehåll och det är liksom det är 3 veckor, 4 veckor är det väl till och med att kvartsfinalerna rullar igång. Så att jag menar, vilka skadebekymmer Napoli än sitter på här i sydkoreanen, så kommer ju inte de hemma honom när det väl är dags för kvartsfinalspel. Så att det ska väl inte vara någon som helst fara överhuvudtaget detta. Man går ju dessutom utan Raspadori och eventuellt också Chucky Lozano. Men där finns det ju täckning på de positionerna. Så att där är man ju inte direkt orolig. Nej. För att Napoli ska liksom stå och falla. I övrigt så finns det väl inte så jävla mycket mer att säga än att man liksom har nått ett skede nu där man förväntar sig att Napoli bara liksom så här går ut och trycker gasen i botten och kör över dem.
Ja, men på tal också om att gå all in och så får det bära eller brista, så är det bara 2 månader kvar på den här säsongen. Det är nu man ska gå all in också. Det är nu man ska pressa sina startspelare till max. Det är inte under hösten, det är inte under tidig vinter, utan nu är det bara liksom släpp allt du har bara och gå för det. Så att, och det är det han gör. Ja. Det är det han gör.
Ja, det ska bli jävligt spännande att se vart de här 2 matcherna tar vägen. Om det finns någon ynka liten chans till spänning. Eller om det bara blir en defilering på det imponerande viset från såväl Napoli som Real Madrid. Det är väl väldigt tydlig favorit på det i alla fall. Återigen, ni ser alla matcher från Champions League på C-more. Har ni inte ett abonnemang där så skaffa det. Gugge öppnar studion 20.00 tisdag och onsdag. Det är utöver fin fotboll från Champions League. Sprängfyllda tablåer med La Liga, Serie A och Svenska Cupen. Semifinaler till helgen. Om ni hör det här måndag så är det kvartsfinalderby ikväll mellan Hammarby och AIK. Men, vad är det för jävla söndag då? Vad är det för supersöndag?
Berätta.
Det är Romderby. Mm. Det är Derby d'Italia. Och det är El Clasico.
Ja.
Har du hört... Har du hört en jävligare söndagsmeny?
Nej, det är otroligt såklart. Ja, det ser jag mycket framåt. Ska jag gå på det där derbyt ikväll själv också. Till Tele2-derbyna tycker jag har någonting speciellt. Så det ska bli jävligt kul, Gustav. Och sen så om folk tycker att det är roligt eller inte, det vet jag inte. Men går man in på snabbare.com, då kan man hitta en favorit-gå-vidare-fyrling som jag har knappat ihop. Sitt City, Inter, Real Madrid, Napoli går alla vidare. Den kan man rygga om man vill och då går man in under bettingfliken. Och så får man som ny medlem på Snabbare också 2500 kronor, upp till 2500 kronor ska jag säga, i välkomstbonus. 18 bast gäller och stödlinjen.se finns om alla problem med spel.
Nu stänger vi ner Tutski Balutski och skiftar fokus mot Toto Balutto. Det finns en helg att ta ner, så att vi gör väl så att vi hörs där eller så ses vi i Champions League studion imorgon tisdag eller i övermorgon onsdag. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti.